Varmt välkommen till HIF-podden, säger jag, Mattias Hjelm, och kollegorna Marianne Svab och Sebastian Rönnström. Vi har två matcher att prata om, en på damsidan och en på herrsidan, som har spelats, och två matcher som kommer att spelas. Det är ju så när spelscheman är igång och det rullar vecka för vecka. Herrarna spelade 1-1 hemma mot Utsikten, och damerna hade ett historiskt derby och blev bäst i stan mot Eskilsminne när man vann borta mot Eskilsminne på Västergård med 2-1.
Jag är inte säker på att det är historiskt, men det är veckans andra HIF-podd detta också.
Ja, det är det.
Har vi haft två HIF-poddar på en vecka?
Någon gång tror jag det har hänt,
ja, det var
tidigare.
Det inte historiskt.
Jag har slängt in någon intervjupodd sådär. Men om folket inte har lyssnat, så rekommenderar jag ju alla att lyssna på Eriks intervju med nya akademichefen, 27-årige Martin Bjärsjö.
Precis, och vi kommer att återkomma till herrarnas match och sen då också titta mot det de ska ha, nämligen borta mot Degerfors där uppe i Värmland. Och damerna ska möta Halmia, men jag slänger ut en fråga till er. Jag själv använder inte det i mina texter efteråt, men är det så att vi har sett ett tidigt tronskifte i Helsingborg? Är det så att segern HIF tog mot Eskilsminne var ett tecken på vad som komma skall?
Det finns säkert möjlighet att så kan bli fallet på längre sikt. Sen här och nu så tror jag väl kanske inte att det är så. I grunden håller nog Eskilsminnes trupp som något starkare än HIF, som vi ska se till förutsättningar att göra resultat under hela den här säsongen. Men det var ju såklart väldigt starkt av HIF att vinna den här matchen. Vi ska komma ihåg att Eskilsminne har en väldigt vass offensiv, men HIF visade prov på en väldigt stark defensiv i den här matchen, samtidigt som man var farliga i sina djupledslöpningar och på kontringar. Så, ja, och det är ju lite intressant också i sammanhanget att det var den typen av match som HIF vann, för det här laget har ju kunnat gå igenom de tre senaste säsongerna genom att spela en bländande offensiv fotboll och knappt behöva försvara sig i de flesta matcherna. Nu blev det ju en helt annan typ av match som det här laget fick hantera, där man behövde ligga lite lägre, låta, eller ja, men motståndarna hade mer boll, och det blev en kamp på ett annat sätt än vad det här laget har varit med om tidigare i seriesammanhang. Så att vinna en sån typ av match, det tror jag är väldigt starkande, att man får ett kvitto på att även den typen av fotboll kan passa laget.
Det intressanta vet jag inte om det här med tronskifte, det är intressant tycker jag, det är att det är vissa dörrar som öppnas här och möjligheter. Bland annat är det ju att HIF är hemma här i den serien, de har redan visat nu här inledningsvis. Kommer troligtvis, om inte man råkar ut för bakslag vad det gäller i truppen och så, va, kunna utmana samtliga motståndare, vilket i sin tur öppnar en dörr och en möjlighet att faktiskt kunna vara med och bråka om absoluta toppplatserna, speciellt nu när serien har blivit av med en självklar favorit som man hade i fjol, Malmö. Alla visste liksom att det var andra platser man skulle spela om. Här har man ju sett resultaten. Bland annat nu så den andra nykomlingen förutom HIF Trollhättan vann nu. Göteborg som har med utmålat som den stora favoriten, huvudfavoriten, tror kryssade senast nu mot Halmstad som HIF besegrade under försäsongen, även om det är en träningsmatch. Men jag tycker det öppnar sig vissa intressanta perspektiv här nu, mer än just det här vem som är liksom tronskifte i stan. För HIFs del är det i så fall att känslan av att ja, men herregud, det här är ju inte så farligt att spela på den här nivån och möta de här lagen om vi gör rätt saker, som du säger. Till exempel att ja, vi kanske inte alla matcher vi kommer att äga mycket boll, men vi kan få med oss resultatet. Och som sagt, det finns inget lag som, tror jag, i den här serien sticker ut på samma sätt som Malmö gjorde i fjol, som drog iväg tidigt.
Yeah. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det tror inte jag heller att det kommer att finnas ett sånt lag. Men om vi tar oss tillbaka till det här derbyt så ska ju absolut HIF vara nöjd. Och man ska absolut inte skämmas för sin insats. För jag höll med Kristoffer Schönbeck, tränaren, efteråt om att om man tittar på klara chanser till exempel i första halvlek. Så hade HIF bud på att kunna göra fler mål. Eskils minne kom ju inte alls upp i sin nivå egentligen någon gång under hela matchen. Och det präglades förmodligen av Alma Larssons tidiga ledningsmål för HIF. Och en viss dos skulle jag gissa på hos Eskils minne att vi får inte förlora den här matchen. Vi måste visa att vi fortfarande är det bästa laget i stan. Vi har tillhört Division 1 i många år och toppen i Division 1 och HIF är nykomling. Det fanns säkert också med i det hela. Men om man tittar på HIF, jag var ju där och kommenterade. Jag slås av samma sak igen. Jag har kommenterat båda matcherna. Och det är att Alma Larsson, 17-åringen, är fortsatt väldigt, väldigt kul och spännande att titta på. För hon har en spelstil som är rivig, fysisk, gillar att ta kampen, gillar att gå djupled, har en dokumenterad målkänsla. Och det hon visade nu, själva avslutet, osade ju klass. Hon var superirriterad efter första matchen när hon hade bränt ett friläge. Nu brände hon inte det och nu var det självklart och distinkt. Det är den ena saken. Julia Velin, som ju då, Marian, var i Malmö förra året och som ska vara en av de bästa spelarna i den här serien, visade också med eftertryck vad hon har med sig i sin fotbollslåda. Och hon var på rätt ställe, på rätt plats, det sa hon till mig efteråt, men man ska vara där också. Och det är hon. Det var liksom ingen tvekan. Utan det bara skulle in i mål när Sasha Mischa, Eskils minnes målvakt, inte lyckades med sin utboxning. 2-0. Och sen då Alma Bertilsson, Eskils minnes måldrottning. Hon bara fortsätter göra mål. Nu var det ett klassmål, ett kalasmål. Jag vet inte vilket ord man ska använda på volley när hon reducerar till 2-1. Närmare än så kom inte Eskils minne. Det är de tre målen. Det tråkiga i matchen, väldigt tråkiga, och jag stod ju väldigt nära när jag kommenterade, det var ju det som hände med Matilda Andersson i Eskils minne som vänt tillbaka efter att ha varit iväg i andra klubbar och som då har beskrivits som en av lagets bästa spelare på försäsongen. Hon fick en vridning i knät och det var så plågsamt att se, det var så plågsamt att höra och framförallt så var det så plågsamt för henne själv när hon låg i sina smärtor på gräset. Och nu vet vi också att det är riktigt illa, Sebastian. Nu kanske ta den delen först så återvänder vi till det positiva med HIF och målen.
Ja, precis. Jag har pratat med Eskils tränare Pierre Persson som meddelat att det rör sig om en skada på främre korsbandet, även inre och yttre ledbandet har fått sig smälla. Så ja, mycket tråkigt för Matilda Andersson som ju då helt enkelt missar resten av säsongen.
Tungt, tungt avbräck där. Jättetråkigt. Vi hoppas såklart att Matilda kommer tillbaka i bättre slag än någonsin när hon har gjort sin rehab. Åter till HIF då och målen. Vad säger ni om dem? Nu har jag refererat ganska ingående till dem.
Ja, men framförallt det här djupledshotet som fanns kring Alma Larsson där. Det var ju fler situationer som hade kunnat leda till mål, som du sa. Också om man på något sätt ska titta på de här två olika målskyttarna, så olika sorters symboler för den här satsningen HIF gör, kan man säga. Alma Larsson då är en yngre spelare som ja, men en talang med framtiden för sig. Det finns ganska många sådana i HIF. Jag kommer komma in på fler namn i den kategorin längre fram. Men, och så då Julia Velin, som ju inte är gammal hon heller, född 2000, men med en helt annan meritlista och erfarenhet. Det är ju den här mixen som är lite intressant i HIFs truppbygge, att det finns väldigt många oerfarna unga spelare och samtidigt finns det de som har en erfarenhet från högre nivå sen tidigare. Så det har ju varit ett på så sätt ganska sunt lagbygge där det finns några stöttepelare lite mer rutinerade att kunna lita sig mot för alla de här unga spelarna som inte har varit på den här nivån tidigare och som ständigt kan ta kliv. Jag gjorde ju en uträkning inför det här derbyt, jämförde helt enkelt Eskils och HIFs trupper och det var ju gigantisk skillnad i erfarenhet, givetvis mycket på grund av att många av de spelarna i Eskils har ju varit där i många år och samlat på sig över 100 division 1 matcher bara i Eskils minne, men det var ändå talande på något sätt att se hur pass stor skillnad det var i erfarenhet från högre nivå i mellan de här två lagen. Ska jag nämna då några till av de unga spelarna i HIF som jag imponerades av, så mittbacken Maja Nilsson som ju är en av dem faktiskt med erfarenhet från division 1 sen tidigare, hon kom ju från just Eskilsminne men trots allt bara 18 år, gjorde en jättebra match mitt inom mittfältet där med Cornelia Ramberg som väl blir 18 i år och Molly Rosén Uppner som blir 20, de gjorde också väldigt bra prestationer och inte heller den här erfarenheten från division 1 sen tidigare. Så det finns rätt mycket talang i det här laget.
Man kan väl få lägga till Agnes Eklöf där också?
Ja, absolut. Hon blev årets HIF förra året men är född 2003 så hon är också ung.
Och dessutom varit inblandad i en hel del i båda matcherna. Det märks att hennes status och betydelse i laget, den är där. Den finns där. Agnes Eklöf kommer vi att få se mycket av under den här säsongen också. Seger för HIF. De har alltså fått en start med seger nu oavgjort i premiären mot Trollhättan. 4 poäng av 6 möjliga. Det är bra det.
Har vi pratat klart om derbyt? För jag skulle vilja ta upp en punkt till på derbyt. Och det är kanske inramningen.
Ja, jag har faktiskt en punkt till jag skulle vilja ta upp. Ja, men ta det.
Tar du det in först?
Nej, du får börja, Marian.
Nej, men jag tycker det var spännande att se att det var faktiskt välfolkat. Derby, det drog intresse. Vi såg ju också på våra tittarsiffror. Har vi ju fått. Det var gott om tittning på derbyt. Så det finns ju ett sug efter damfotboll här i stan igen. Och det är ju bra. Jag var inför derby tyckte jag till och tyckte att de här två klubbarna gott kan hjälpas åt att alltså dra upp intresset. Och rivaliteten i sig är ju kul, men det kan också vara rätt spännande att se alltså att det kanske drar en sån här match till hösten då när det är returderby. Rekordet för en dammatch ska bara tänka här lite grann är ju fortfarande när Umeå mötte Statena i Allsvenskan, jag tror den var någonstans på 2-8, 2-9, 3000. Tänk om båda klubbarna eller HIF gemensamma krafter gör alltså en insats, varsågoda, nu bjuder jag på den, alltså att ni ska slå det gamla publikrekordet för klubblagsfotboll i stan när den matchen går på Olympia till hösten. Det hade varit fräckt tycker jag. Liksom, lite häftigt att kunna säga att nu slår vi det gamla publikrekordet. För att det tror man har goda möjligheter när väl matchen spelas på Olympia. Att man gör lite grann en häftig grej av det hela. Men som sagt, första derbyt. Och det var gott. De folk på Västergården runt räckorna där och levde sig med. Så att det för mig var också kanske egentligen mer än själva matchen behållningen. Än själva fotbollen så att säga.
Ja, och när vi pratar om publik då. Nu går jag in och tittar igen. För jag var in och tittade efter matchen när jag skrev då också. Blev så paff, för då stod det så här. Publik på info 200. Jag tänkte vänta nu, hörde och jag refererade till att det var knappt 500, för det sa spiken, men nu ser jag att det till och med var 587 på plats, så att det var gott om folk på Västergården.
Ja, då är det bara 2000 till, eller man ska ha in 2200 till på Olympia, och det borde ju inte vara en omöjlighet.
Nej, verkligen
att slå
inte.
Det gamla rekordet.
Nej, och
det vore att manifestera också på ett sätt liksom, inför framtiden också liksom, och dra upp det här intresset. För det finns ju ett, tydligen.
Ja, det gör det. Och Vad skulle jag säga i det avseendet angående publiken? Nej, men det har det att göra med såklart, ska man få riktigt, riktigt stor publik så kommer det ju underlättas av att båda lagarna presterat bra resultat. Så vi får ju se längre in i säsongen nu om HIF fortsätter att ligga i och vara svårslaget och ta
en ren seriefinal i höst.
Ja, det hade varit mumma. Det hade varit mumma. Och vi direkt sänder ju alla matcher med HD. HD direkt sänder alla matcher med HIF på damsidan. Så den kommer ju också finnas med i det paketet. Så är du inte abonnent, då kan du bli det. Men jag ska inte stå här nu och bara göra massa reklam, utan vi ska faktiskt snacka fotboll. Jag skulle ta upp en sak till angående derbyt som slog mig. Som är lite intressant, så jag skulle vilja koppla tillbaka sen när vi kommer till herrarna nämligen. Därför att jag var ute och kände på mattan, på gränsmattan på Västergård. Och slogs av att, oj, det här ser fin ut så här tidigt på året. Den var ganska tät, förvisso ganska hög, men man kan ju inte klippa ner. Det är lite som med golfmattorna när man är ute och spelar. Man kan inte klippa för lågt. Nu är jag expert på fotbollsgräs, men på golfbanan är det så. Så att, för då kan man förstöra.
För tidigt på året.
Ja, precis. Ja. Så att det var ganska högt då för att vara en fotbollsplan. Men fint skick. Och sen så, nu var inte jag nere på planen när vi var och tittade på HIF-utsikten. Men den såg ju inte så bra ut som Västergård. Och det där blir man ju fundera på. Vänta nu, här har alla möjligheter inne på Olympia och har perfekt plan. Och det går inte riktigt, jag har ingen aning vad det beror på, så jag ska inte kritisera någon. Men, och så ser man Västergård där det förmodligen inte samma förutsättningar.
Framförallt skicket kring straffområdet ner mot södra ståplats på Olympia, det ser ju bedrövligt ut. Alltså det är stora jordpartier som sticker fram.
Ja, eller om det är så enkelt att Västergård ligger mer öppet, inte inrymd av läktar på samma sätt. Och att solen
du menar
att
de ligger i bättre klimatzon?
Ja. Ja, spot on. Nej, jag vet inte. Nej, men det var kul att se att det kunde spelas fotboll på en säkerligen rätt tungsprungen gräsmatta, men ändå grönt gräs.
Ja, vi får ju vara glada att det inte är i Värnamo kommun vi jobbar, för där finns andra problem med gräsmattan.
Och nu ska det väl damerna också spela nästa match här på Olympia mot Halmia.
Precis.
Som jag tror har gått fullt.
Jag har vunnit båda matcherna hittills, senast mot Örgryte. Det är jag som är på plats och kommenterar och skriver om den matchen.
Spännande, då kommer du ha att vara fullsprängd med information till den matchen när du har läst på extra mycket om båda lagen och sen då även texterna. Det ska bli mycket intressant att läsa.
De möttes väl på försäsongen också?
Ja, precis. De möttes ju i en träningsmatch på försäsongen där HIF vann med 2-1. Så vi får se om det är samma fina utdelning denna gång.
Och Halmia var ju dessutom ett topplag i fjol. Så det är en
bra fingervisning.
Ja, verkligen. Tidig värdemätare för HIF. Ska vi ta lite resultat och hur det faktiskt ser ut i serien? Utan att det blir för styltigt och torrt och knastert och sådär. För det är lite intressant. Häcken leder, alltså då snackar vi inte allsvenska laget Häcken utan deras utvecklingslag. Och det är ju styrka i sig att ha ett lag som leder en serie längre ner i systemet då. Häcken, 2 raka segrar. Halmia, 2 raka segrar. Sen är IFK Göteborg, Halmstad, Trollhättan, nykomlingen då, och HIF på 4 poäng efter 2 omgångar. Det är de obesegrade lagen så här långt. Och det som också är kul tycker jag när man lär känna en ny serie, när man är närmare en serie på det sättet, det är ju upptäcka olika spelare i olika lag som vi får till oss med HIFs motståndare. Och Trollhättans målskyttar, nykomlingen Trollhättan, de visade framfötterna redan mot HIF också. Så det är... Det finns en hel del att titta på.
Serien kommer ju vara så här öppen ju.
Förmodligen.
Så det finns ju goda möjligheter för en nykomling som HIF att hänga med länge på övre halvan. Kanske till och med i toppstriden, vad det lider här.
Ja, det är bara, jag tror jag sa det förra veckan också, tråkigt att det bara är ett lag som kan gå upp. Att det inte finns några kvalplatser eller liknande att slåss om. Det hade varit gjort en extra krydda till den här serien.
Kanske bara ska säga, det här är ju en HIF-podd ändå, men i och med att det ändå var ett derby så bara säga några ord om Eskilsminne, mina intryck. Det var ett oväntat svagt Eskilsminne tycker jag i derbyt. Jag hade ju sett framför mig kanske inte en orgie av chanser, men ändå betydligt mer än vad de faktiskt visade. Och sen så imponeras jag återigen av Alma Bertilsson. Hennes målexplosion från i fjol när hon började på bänken och hoppade in och gjorde mål de två första omgångarna. Och sen bara matade på och tvingade dåvarande tränaren att faktiskt ha med henne i startelvan. Och sen har det bara... Nu är hon uppe på 6 mål efter 2 omgångar.
Har säkert ögonen på sig från klubbar högre upp i systemet också.
Var ju jagad av HF, men valde att stanna i Esk.
Då så, ska vi ta steget över till Olympia och herrarna?
Ett obesegrat HF-lag till.
Ja, HF damer har ju sin hemvist på Olympia också. Jag menade bara att de var just damerna var på bortamatch, men hade bortamatch och nu... hade HIFs herrar hemmamatch på Olympia och det blev 1-1 mot utsikten. Taylor Silverholt som fortsätter göra mål, gjorde mål och det var också ett spektakulärt mål.
Ja, det var det.
Ja, det var snyggt. Nu kanske jag har helt fel här, men det känns som att man ser inte hörnmål från HF jätteofta heller. Det var ju ett evigt tjat från oss förra säsongen om hur många mål de släppte in på hörna. Nu fick de göra ett på hörna, så det är ju också ett plus i kanten att kunna leverera på det sättet.
För att återkoppla till den med jag sa ett obesegrat lag, så är det alltså ett av 6 lag i Superettan och efter 3 omgångar som inte har förlorat än.
Ett av 7 till och med.
Till och med 7. Jag räknar det.
Nej, du har helt rätt. Jag räknar fel på Sundsvall.
Ja, 1 av 6 lag. Och det för mig säger det att HIF kommer vara otroligt svårslaget. Det har vi sett under försäsongen här nu i inledningen av Superettan, men också att HIF kommer inte tokdominera mot någon motståndare antagligen i den här serien. Jag har svårt att säga att man skulle skölja över 90 minuter egentligen något lag i denna serien liksom vinna med. Kanske kan hända liksom att man får alla bitar på plats i en enstaka match, som det fick man i fjol också när man vann med 4-1 hemma mot Örebro och så va. Men att man vecka efter vecka ska vinna med övertygande, komfortabelt, det kommer inte ske, och det tror jag inte Kleber Sarren på heller, tränaren då, är inställd på. Vad jag har sett de första 3 omgångarna, som sagt, HF är svårslaget. Däremot så finns det också utvecklingspotential. Egentligen har man inte fått ihop 90 bra minuter. Alltså, det har ju pendlat i matcherna också. Det har varit väldigt bra perioder och sen har man tappat och sett lite grann ut som nästan lite grann som förra året emellanåt, förra våren, när man har tappat och liksom koncept, inte form, men man har hållit sin form och så va, men man har gått ner sig, tekniska detaljer som passningsspelet har fallerat och så va, och kan man få bort de här eller korta de här perioderna, och det kommer man kunna göra under säsongen, under resans gång här, ja men då tror jag att HF kommer bli ännu mer svårslaget kanske, men kommer HF liksom 3-4 matcher i rad vinner med 2-3-0? Nej, det kommer man inte göra, det tror jag inte, med risk för att äta upp det kanske.
Jag tror att de här 2 matcherna mot Brage och utsikten är liksom symbolen för hur det kommer att se ut stora delar av säsongen för HF. Att, framförallt tror jag väldigt många matcher kommer att sluta oavgjort. För det gör det ofta i Superettan, och HF känns mer och mer, tolkar man rätt här nu, som ett... vanligt superettanlag. Alltså,
ett pålitligt superettanlag,
ja, men att, alltså rent på planen. Sen finns det ju andra faktorer som gör att HIF är en väldigt ovanlig superettanklubb. Men att det kommer att vara liksom matcher som svänger fram och tillbaka. Att det går lite upp och ner, för det är ojämnt lag. Man vet inte riktigt så. Men att det också kommer att finnas den här ramen kring det hela, att man inte rasar ihop och att man inte heller sticker iväg och vinner stort. Utan det kommer nog att vara ganska mycket 1-1. Alltså så, den känslan över många matcher. Och det är ju någonstans typiskt för Superettan. Och ska HIF hamna där, jag väl någonstans tror att de kommer hamna runt sjätteplatsen som man ju faktiskt ligger på nu. Då är det ofta så det ser ut för den typen av lag. Det är ofta så det har sett ut för Brage under Klebar Sarenpää när han var där. Att det fanns en stadga. Sen gick det också lite upp och ner. Men att den här stadgan gjorde att man inte tappade fotfästet särskilt ofta. Utan att det var inte så mycket högt. Det var inte så mycket lågt. Det var väldigt mycket mitt emellan. Och det är nog min känsla att det kommer nog prägla HIF detta året.
Men jag måste bara förkliva in här nu. Alltså det låter ju... Det låter inte supersexigt så här. Mycket kommer vara mycket 1-1 över HIF.
Det är inte sexigt. Det är bara
det kommer vara låt mig ungefär.
Fast runt, det är bra att det inte är supersexigt.
Sjätte platsen. Ja men
ja, absolut, men det är så det är. Det är jag ser framför mig. Det kommer inte vara sexigt under Klebar Sarenpää första säsong. På sikt kanske det blir jättebra. Och det, jag tycker HIF har gjort helt rätt hela vägen hit, men det ska man nu ha klart för sig att den här säsongen kommer inte vara sexy. Det kommer vara
kommer men vad är en sexy säsong, herregud?
Nej, men om Hjelmö tänker att HIF ska liksom vårt femte match kunna vinna med 3-0, jag är skeptisk till det. Och det jag tycker ju och har ju sagt länge att det är det här HIF behöver i ett eller två år, att samla sig, bygga något från grunden och liksom kunna nöja sig med en sjätte plats i Superettan. Det kan mycket väl bli bättre än så, och då är det ju kanon såklart. Men alltså, jag tror att de allra flesta bör ha inställningen att det kommer inte vara så jävla roligt att kolla alla matcher, men så är den här serien, och det, ju tidigare man inser det, HIF verkar ha insett det, Klebar Sarenpää vet det sen innan, Då finns ju alla möjligheter att kunna göra något bättre av det också.
Men det här var ingen 1-1 match alltså.
Nej.
Det var ingen 1-1 match. Det här var okej, alla håller inte med mig och alla har olika syn på vad som är roligt att titta på, men för att vara superettan så tyckte jag att det faktiskt var rätt underhållande match. Det hände mycket. Det fanns många chanser. HIF borde ha gjort 2, 3, 4 mål till i andra halvlek, och ja, men det var absolut ingen 1-1 match. Så, ja.
Ska man ha någon sån här inledningsvis kritik mot HIFs sätt att agera nu under de första tre omgångarna, så är det just det här lite grann att de här dipparna, värsta dipparna i matcherna, att de har varit lite väl synliga, alltså vad heter det, varit kontraster till det man har gjort väldigt bra. Men samtidigt som man, Sebe sa att det blir mycket, ja det blir det kanske, men i den här serien ser man också att 2-3 1-0 segrar i rad kan betyda rätt mycket på tabelläget. Det har man ju sett till exempel, titta på Sundsvall nu. Vem trodde inför säsongen att Sundsvall skulle liksom vara något speciellt och ha någonting att komma med? Ja, men nu har man fått en bra start, och det har HIF också fått, även om jag kan tycka att 2 poäng hemma mot Brage, just på, med tanke på att det var hemmaplan. 2 av 6 poäng hemma mot Utsikten Brage. Det är väl kanske inte den kalkylen kanske de egentligen, även om de aldrig skulle säga det, hade när de gick in i de här 2 matcherna. Det tror jag inte.
Nej.
Och det ska inte HIF heller ha när det gäller Olympia. Däremot kan man känna så nu när de åker upp till Värmland och ska möta Degerfors. Där är ju kryss jättebra. Eftersom man då besegrade Gävle och så borta, så har man ju redan då med bortaspelet, ligger man lite grann på plus där redan, grabbar. Sen kan jag tycka att man ligger med 2 poäng mot Utsikten. Brage har ju visat sig vara bra också nu dessutom. Man har vunnit man vann ju senast nu också på bortaplan mot ÖIS och ligger där uppe. Ja, men jag tycker det är lite klen utdelning. Man skulle hade de tagit en 3 här nu till Utsikten, så hade jag sagt jättebra start på Olympia också.
Ja, och egentligen, om man ska vara riktigt rakt på sak här, egentligen så skulle de ju haft 3 poäng.
Ja, men de ger bort.
Milan Silva Rasmussen som missar öppet mål. När han ska egentligen kan placera bollen, men han säger ju det efteråt också. Han vet inte vad som händer och han är ju superbesviken på sig själv. Men det är ju fler i den sekvensen. Taylor Silverholt hade kunnat göra mål. Det var fler som höll sig framme. Benjamin Aqua hade ett jätteläge. Adrian Svanbäck när han hade kommit in. Och apropå dippar så kom det ju definitivt ett dippmoment på Utsiktens kvitteringsmål. Vad hände där liksom? Hur man kan spela över en backlinje och andra spelare på det sättet. Och sen
kommer också hända fler gånger med HIF.
Nicka fram till Robin Book som bara okej, här var ju kul att vara helt ensam med Kalle Jolsson. Jag gör mål här. Och det gjorde han. Men sett till chansen, jag upprepade, det skulle ju såklart ha varit 3 poäng. Då hade vi diskuterat på ett annat sätt. Men bollen ska in i mål också.
Absolut, men det är fortfarande så här, som sagt, kan man få med sig två som är så här riktigt smutsiga 1-0-segrare eller 2-3 här och där, så kommer det visa sig i tabelläget rätt tydligt, eftersom det är CB inne på det. Det kommer kryssas till höger och vänster, och lag kommer skänka bort poäng. Det gör alla. Titta nu till exempel, som sagt var, Degerfors fick med nöden EP 2-2 i Gävle. Som de flesta har tippat ska vinna serien, Degerfors så att säga. Jag tittade lite grann faktiskt på andra halvlek där, och då är Gävle det bättre laget än Degerfors. Nu åker HIF upp där till Värmland. Med det, är det så självklart att Degerfors vinner den? Nej, det tycker inte jag utifrån det jag har sett. Är det något lag som har övertygat, som har imponerat så här långt? Vet inte. Brage i så fall kan jag tycka lite grann av för att se stabilt ut. Är det något som har underpresterat grovt, ja, så är det ju så för Örebro ju, till exempel. Men...
ja, och sen är det Öster har väl tagit ungefär så många poäng som man kan förvänta sig, 7 av 9.
Men de är ju topptippade och liksom levererar dem efter.
Men så här, 10, ska vi säga att vi återkommer om 10 omgångar, tror vi att vi vet mer än då? Förmodligen inte.
Ja, men lite grann tror jag.
En tredjedel av serien brukar man säga att man kan se några tendenser, kanske.
Vi ska inte prata så mycket om Boys här, men Boys leder ju serien efter 3 omgångar på 7 poäng också. Men då har Boys haft 2 nykomlingar och Skövde.
Ja, det, och det, och det, det ska man ju
vet
med
man, vet man faktiskt inte. De har tagit sina poäng såklart.
Men det är
egentligen
samma sak med HIF. Vad vet vi? Vad är de här poängen till exempel? Nu vet vi till exempel, jag tyckte att jag blev faktiskt imponerad. De här trotsarna HIF-mötet har jag varit överlägset mest imponerad av Brage. Men... hur dåliga eller hur bra eller hur svaga är Utsikten och Gävle till exempel? Vi vet inte i nuläget.
Så jättedåliga såg inte Utsikten ut att vara.
Nej, alltså nu hade jag Utsikten sist i mitt tips.
Och vilket det kan ju bli fel i slutändan. Ångrar
jag
ju
mig egentligen, för att det var egentligen en känsla jag fick när man förlorade i kvalet med 7-0 mot BP, så tänkte jag att det här laget rasar rakt ur Superettan, och sen så ville jag hålla fast vid den åsikten. Men ser man på deras trupp så är den ju inte dålig, absolut inte sämst i serien, så det är ett fullt kompetent superettanlag som är också någon form av symbol för vad ett superettanlag är. Jag tror ändå liksom på något sätt, de trenderna tycker jag ändå man har sett på senare år i superettan, att de som i längden kommer längst är de som har liksom en tydlig strategi och liksom spelidé. Vi såg det på Västerås och Gais förra året till exempel. Där är det ju väldigt många lag i den här serien som, ja, dels finns det ju de som är mindre klubbar i grunden och som inte har samma förutsättningar, men också många av de här lagen som har många allsvenska år bakom sig som helt enkelt famlar, inte vet om man ska gå höger eller vänster liksom. Det finns jättemånga exempel på det. Örgryte och Örebro är ju 2 exempel. HIF förra året var ju ett extremfall. Nu är ju HIF i starten av något nytt. Betydligt sundare förening på många sätt detta året. Men samtidigt så är man ju en bit bakom exempelvis Boys och Öster i det fallet. De är längre fram i sin idé, sin strategi. De har liksom spelat ihop ett lag som funkar över en längre tid och har dessutom liksom byggt en organisation som suttit ihop och liksom strävat mot ett mål under flera års tid. Så sett ligger HIF lite på efterkälken mot de klubbarna. Det finns några exempel till, Brage också så ju såklart. Men så jag tror man måste ha med sig det att HIF är i början på något nytt och det är inte detta året som det måste ske, utan att ha liksom is i magen. Det är ju det vi har pratat om hur mycket som helst i denna podden och som HIF själva har retoriken. Så just om man pratar om att en tabell ska sätta sig över 10 omgångar så tror jag ändå att det någonstans i slutändan kommer och var de klubbarna som har byggt synt över tid som har bäst förutsättningar. Sen kan alltid skrällar hända, Utsikten förra året till exempel. Men HIF är i början på något nytt och antagligen bättre som kommer att bli bra i slutändan.
Alltså så här, nu är vi förvisso tidigt in ett par omgångar. Men... Och låt mig återkomma i den här frågan, men av det jag har sett, och nu tycker jag ändå jag har sett en del av de här tippade topplagen, jag kan inte påstå att någon av de här förhandstippade lagen ser lika bra ut som Västerås och Gais gjorde i fjol. Jag tror inte vi kommer få, de här två lagen syntes ganska tidigt att okej. Okay, det är de här två lagen att slå. Och vilket sen visade sig också efter att de drog iväg rätt tidigt. Även om de hade
då
kanske
var
utsikten
lite... Med
utsikten var, utsikten var jag också, men när de väl började, då var det tre lag som drog iväg. Jag har inte riktigt någon känsla för att, liksom, även om jag har tyckt att Degerfors Öster, precis som alla andra, att de har förutsättningar för att studsa tillbaka och så vidare. Men är det två, tre lag som kan dra iväg på samma sätt som Utsikten, Gais och Västerås gjorde i fjol? Några omgångar till så får vi väl se. Då kanske det är just det här Sundsvall gör en Utsikten eller att Öster drar iväg. Men jag är inte så säker på att det kommer att ske, och det gynnar ju faktiskt ett sånt projekt som HIFs.
Om jag ska ge dig lite vatten på din kvarn då, Marian. Ja. Jag bara läser siffror här. 7-7-7 6-5-5-5 4-4 3-3-3 3-2-1-0. Det var tabellen. Alltså, det kommer vara förmodligen se ut så här. Det är tre omgångar bara. Men säkert kommer det vara många lag på samma poäng. Och vem vet, vi kanske får ett slutrace när vi kommer så långt in på det här året. Där flera lag är inblandade om... 6-7 lag är inblandade om platserna upp och kval.
Jag hävdar inte heller att HIF kanske kommer att sluta topp tre med en stor sak. Men jag tror att möjligheten utifrån det är att jag ser inte riktigt liksom att vilka lag är så mycket bättre än alla andra i den här serien. Och som sagt, vi har spelat tre omgångar, men jag tyckte ändå till exempel Gais var bra redan från dag ett där. Utsikten överraskade och flög direkt. Och Västerås hade då liksom Kalle Karlsson som tränare som man visste att, och de hade ett bra trupp också. Har vi någon motsvarighet i år här? Alltså som är det, jag är inte så säker på att det finns i årets superett. Och det öppnar ju möjligheter.
Vi får väl se om Öster till slut blir ett sånt lag efter att ha varit topptippade så länge jag kan minnas.
Och annars
jag
på säga, kan du vända på det. Vad är det som går och går och aldrig kommer till Allsvenskan?
Öster.
Ja, alltså... Jag menar...
Stod här och läste på HIFs laguppställning, så jag tänkte säga, ja, vadå, det är klockan. Men sen vänta, vad var det Marian sa precis? Öster, ja det är Öster.
Det är kanske så att till slut så sitter vi här och diskuterar att är det något lag som överhuvudtaget vill gå till Allsvenskan? För att det är liksom som att alla är, liksom det går inte att tippa någonting.
Jag brukar ju alltid säga inför varje år att vi vet att Öster slutar trea, men ja, vi får se. Alltså, elvan som HIF ställde
men
upp...
Alltså, tycker ni att det finns några lag som sticker ut, även om det bara spelats tre omgångar, alltså, som har känt så att men de ser stabila ut och där kommer att hänga med länge i alla fall?
Nej, inte baserat på liksom de tre första omgångarna, utan det är mer ett större perspektiv då, som jag var inne lite på innan, att det finns vissa klubbar som nu råkar det vara de kanske tre lagen i toppen, Boys, Öster och Brage, som har liksom byggt någonting som har blivit bra över tid. De ser liksom intressanta ut av andra anledningar än att de har tagit 7 poäng på tre matcher. Sen så så kan det gå snabbare än vad man tänker också för ett lag som HIF. Men som sagt, just baserat på 3 omgångar tycker jag är alldeles för tidigt för att dra några slutsatser. Utan då resonerar jag mer liksom utifrån ett bredare perspektiv.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Om man tittar på HIFs startelva då, finns det några noteringar där som jag vill göra? Kalle Joelsson, ja det vet man ju att han står i mål. Men sen då, Benjamin Örn, ja han har tagit hand om högerbackspositionen. Och sen så har vi Thomas Rogne. Thomas Rogne, lagkaptenen, tillbaka från start. Och efteråt så visade det sig alltså att, som han sa, nej det är inget hokus pokus, jag har haft kristallsjukan. Hoppsan! Man går till match och tänker att han har en stram vad. Nu är han bra i vaden och sen har han varit sjuk i kristallsjukan.
Men jag måste fråga om kristallsjukan. Är det något som är efterhängset som man får... liksom förhålla sig till liksom från vecka till vecka, eller vad är det, lägst så är det bra, eller vad, jag vet inte, jag är bara nyfiken.
Jag sitter inte på den expertkunskapen.
Nej, jag kan inte det heller, men
är det något man får leva med som kanske kan drabba, för det lät rätt så obehagligt det här med att han sa att yrsel spydde och hade så här, är det något som drabbar en sådär liksom inom en tidsram, eller är det något som kan släpa efter under lång tid?
Nej, jag har faktiskt ingen aning om
Hjälp,
det.
Du är inte... programledare, du skulle haft en fråga chat GPT, kristallsjukan.
Nej, men däremot så det enda jag kan säga, det är inte samma sjukdom, men jag fick i tonåren någonting som heter Meniers sjukdom i vänster örat. Och det påminner i alla fall utifrån symptomen om samma sätt. Jag tappade balansen fullständigt, mådde otroligt illa. Jag fick sådana där yrselattacker med jämna mellanrum i tonåren. Det var skitjobbigt då. Nu har inte jag dem längre. Men jag vet vad det innebär att få den typen av känslan som Rogne beskriver. Och det är inte kul. Jag kunde bara i princip lägga mig blickstilla, försöka vila ögonen och inte röra på huvudet. Och det känns som att det kanske är något åt det hållet. Han spydde ju också, jag var nära att göra det jag med. Men det är inte kul när det börjar snurra i huvudet på grund av någonting in i öronen. Man är så hjälplös i det läget. Så jag förstår att det har varit jobbigt för honom.
Ja, nu frågar jag ChatGPT AI här. Och den säger då, berätta för mig att det kan vara en långvarig för vissa människor med återkommande episoder av yrsel och balansproblem. För vissa kan symptomen försvinna över tid med rätt behandling och övningar för att återställa balansen. Ungefär så.
Och han verkar ju vara helt återställd nu, så det är skönt. Så vi hoppas att det inte kommer tillbaka för Thomas Rogne. Och sen då mittbackskollegan Wilhelm Nilsson, och sen ute till vänster William Westerlund som verkar vara första alternativet för att det är Sarenpää. Det är väldigt tydligt. Och mittfältet då, Wilhelm Löper hade inte sin dag mot Utsikten, blev också utbytt i 69:e minuten. Ervin Gigovic, inte heller den Ervin Gigovic som inledde säsongen väl. Han inte riktigt så vass i den här matchen som tidigare, noterar jag. Lukas Källnäs och så Milan Silva Rasmussen, som nu i alla fall var i händelsernas centrum flera gånger. Han hade också något skott som målvakten lyckades få ner en hand på och styra bollen via stolpen ut i hörna. Men såklart ska han göra mål på sitt jätteläge. Benjamin Aqua ska också göra mål. Taylor Silverholt gjorde mål, borde gjort ett mål till. Någonting utöver det jag har sagt som ni skulle vilja säga eller säga emot mig kanske?
Nej, jag delar av det. Men nu ska det ändå bli lite intressant just med vänsterbacksplatsen. Vi pratade om den i förra veckan, att William Westerlund verkar ha gjort den till sin. Då var ju varken Simon Bengtsson eller Dennis Olsson uttagna. Simon Bengtsson var ju petad även i den här matchen. Nu fanns Dennis Olsson med. Han var ju, hade ju varit sjuk och skadad där innan andra matchen. Fanns så ledes inte med i truppen. Kanske att den positionen blir mer konkurrensutsatt nu när Dennis Olsson är tillbaka. Att han i vissa matcher kommer att gå före William Westerlund, det får vi se.
Noterar också någonting på bänken. Jon Birkfeldt fick inte en enda minut. Lite hoppsan kanske. Arjan Kabashi kom in, inte lika mycket hoppsan. Dennis Olsson spelade inte. Adrian Svanbäck kom in, går alltså uppenbarligen före Amar Mossin. Svanbäck kom in i 86, Amar Mossin i 92 och sen så blev Adam Hellborg också inbytt i 69 och Hellborg var väl rätt så bra.
Ja, men det tycker jag. Han gjorde ett bra inhopp. Anmärkningsvärt med Mossin, eller anmärkningsvärt och anmärkningsvärt. Jag tycker inte det är så förvånande att han inte spelar med tanke på att han har en spelstil som uppenbarligen inte är önskvärd i det här HF-laget, men det är ju trots allt intressant att han verkar ha hamnat i någon form av frysbox även om han fick ett kort inhopp här. Jag pratade med honom och jag var och kollade U21-matchen dagen efter mot Malmö FF som skickar sitt juniorlag eftersom de hade match i Allsvenskan mot Värnamo. Det var ju men mot pojkar kan man ju säga, där HF vann klart med 6-0 och det var ju inget snack om saken. Amar Mossin gjorde 2 mål i den och sen efteråt så pratade jag med honom och han kom ju inte med några starka utspel, det gör han väldigt sällan. Men, ja, men såklart mellan raderna att man märkte en viss besvikelse, att han inte står högt i kurs. Det är ju någonting som kan bli intressant att följa kanske framåt sommaren, för jag har ju svårt att se att den här situationen förändras, för Sarenpe har ju sitt sätt som han vill spela fotboll på och där är ju Silverholt betydligt bättre anpassad i form av att han är en rörlig forward som är ett djupledshot med sin snabbhet och allt. Mossin har ju helt andra egenskaper som passar bättre i lag med en annan spelidé. Någonting att hålla ögonen på inför sommarens transferfönster är jag ganska övertygad om.
Vill också ta upp här och bara prata en del om det också. Det var ju väldigt fin inramning kring den här matchen där Jesper Björkman, ALS-sjuk i Jesper, faktiskt var på plats. Den här matchen gick ju också under namnet ALS-matchen för att samla in pengar och bidra till forskningen kring ALS och Jesper blev ju hyllad då. Det sjungs och ramsor högljutt om att vi älskar Jesper. Det finns bara en Jesper Björkman och Jesper Björkman var tagen. Det var många som var tagna. Känslosamt läge och Jesper kom också innan han faktiskt lämnade Olympia väldigt trött och gav en liten intervju till oss här på HD. Väldigt starkt av Jesper att vara med på plats. Hur upplevde du, var ju med där Marjan också och kan referera till känslan där och då i ögonblicken som var. Sebbe, du har sett matchen och lyssnat in det.
Ja, nej men det blev så förväntat, väldigt värdigt och faktiskt ganska hoppfullt. Jag upplevde inte alls det minsta liksom det här med, det är klart att det är jobbigt att se Jesper på det sättet han, en ung människa, har till exempel svårigheter med att gå stadigt. Man kan fokusera på det. Det är som det verkligheten ser ut så, va. Men samtidigt att det bestående intrycket av när jag gick från Olympia, det var ändå faktiskt rätt mycket hoppfullt, ljust. Mycket tack vare liksom Jespers persona och hans personlighet liksom, att när man går därifrån så finner man sig, man kanske ska ha med sig att det här, alla vet att det är en djävulsk sjukdom. Och så, va? Men samtidigt är ju inte det budskapet från Jesper vill förmedla. Liksom, alltså att man ska Utan det han förmedlar är ju liksom alltså att det är skitviktigt att leva här och nu, och det tycker jag framgick ganska tydligt för mig. Så den symbolen, det är vad han står för, tycker jag liksom. Det är en symbolik där som hoppingivande, tycker jag faktiskt.
Och så det att det allt finns med i att det samlas in pengar för att förhoppningsvis en annan människa som drabbas av det, att det ska komma ett steg framåt i forskningen så att det någon gång ska kunna gå och leva längre med det, eller rent av, ja, hur långt man nu kan komma i forskningen. Det är ju en alltså det är ju fundamental punkt också i allt detta, att kunna hjälpa andra i framtiden.
Jag tycker det är intressant också att klubbar som då, till exempel HIF, som då samlar 5-6 tusen pers på plats i varje match.
Och det var över 6 tusen nu.
Ja, 6-7 tusen som samlar liksom tusentals människor som kommer dit. Har möjlighet att lyfta fram sådana här liksom, frågor som ligger utanför fotbollen. Alltså, det är klart att det är kanske inte varje match man behöver liksom, lyfta fram någonting som hör hemma liksom, kanske utanför fotbollsplanen och sånt. Men man har möjligheten att göra det, då tycker jag man ska göra det. Alltså, jag vill inte gå in på vilka frågor HIF ska ta fatt i och så, va? Men det här var ju jäkligt fint gjort, tycker jag. Och en vettig insats, en insats som ger så mycket tillbaka, och då menar jag inte att det ger tillbaka till HIF, för det tror jag inte HIF bryr sig om heller. Det är inte det som är det viktiga i sammanhanget heller, utan att man belyser detta liksom, alltså att det görs någonting. Och här tror jag till och med, jag menar att även spelarna från Utsikten stod och höll upp den här banderollen till insamlingen till fonden, och det gav ju eko ute, jag menar det skrevs ju, jag vet att till exempel Aftonbladet skrev någonting om den här ALS-matchen och så vidare. Det visar ju att fotbollen i sig har en kraft att när man samlas kring en sån här sak, och det behöver inte vara, det spelar ingen roll vad det står för på klubbmärket egentligen. Så mer sånt tycker jag liksom oftare, det vill jag bara säga, både på alla möjliga arenor här, både allsvenskan, superettan och lägre ner också om det skulle vara så.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Jag vill egentligen bara avsluta det samtalet och säga att jag är otroligt imponerad av Jesper. Att gå igenom det Jesper gör och dessutom prata öppet om det. Och finnas där och vara beredd på att visa, så här sjuk är jag. Bara det är ju, det är så starkt. Det är otroligt starkt av Jesper. Så det går inte att, hur säger man, sluta imponeras av Jesper. Och att han, som du var inne på, leva här nu. Att hela tiden försöka, trots att man vet att man har den domen över sig, leva så gott det bara går. Och det är väl en lärdom att ta till sig för var och en av oss. Alla egentligen. Ja, och därmed,
vi har en match på tisdag.
Så har vi en match på tisdag också, yeah. Precis.
Livet går vidare.
Livet går vidare.
Måste gå vidare.
Och HIF ska alltså spela borta mot Degerfors. Vi har varit inne på det. Och vi kommer att ha mycket material kring den matchen också inför och under och även och efter, såklart.
Ja, och vi bjuder på ett specialreportage får man ju säga från motståndarland. Det är ju nämligen så att Mattias Lindström är ju assisterande tränare i Degerfors och vi har ju skickat Erik, det är därför han inte är med i podden idag. Han befinner sig nämligen på Stora Valla när vi spelar in detta och gör ett reportage lite bakom kulisserna med just Mattias Lindström. Så det kommer till alla läsare i någon gång i helgen skulle jag tro, senast måndag. Det får man hålla utkik för. Erik skickade dessutom en lägesrapport till mig där han sa att han under bilresan uppåt i landet hade, när han närmade sig Jönköping så beskrev han landskapet som Narnia-likt. Det var mycket snö och annat skit i luften när han kom uppåt. Så vi får väl se, det kanske slår till en köldsmocka mot Värmland i helgen. Och då kanske planen där inte är den bästa heller.
Själv tar jag med mig tre stycken minnesanteckningar från Utsikten-matchen vidare in till den här matchen mot Degerfors. Och det är bland annat, det är jättebra om Taylor Silverholt fortsätter göra mål i varje match. Kanon då att HF har hittat en målskytt äntligen. Samtidigt så kommer det kanske komma dagar då han behöver lite avlastning vad det gäller poänggörandet. Och hittills, som sagt, vi snackar Milan Rasmussens missar, Benjamin Aquas missar. Fler fötter får gärna bidra på den fronten, nummer ett. Nummer två, vi var inne på Ervin Gigovic, det finns en enorm potential. Frågan är om den här frågorna kommer han att återfå med kontrakt? Ska du få längre med HIF? Vad händer med det? Snart kommer ett sommarfönster. Hur kommer detta påverka honom i förlängningen? Och nummer tre tar jag med, kommer Kalle Joelsson fortsätta på samma inslagna väg? För det är nästan den spelaren som imponerat mest på mig i säsongsöppningen här i Superettans tre omgångar. Alltså just sättet han agerar på i eget straffområde, äger på, alltså plockar ner bollar i luften, det känns väldigt tryggt från att det har, och det har ju inte legat på Kalle bara det här med fasta situationer, defensiva fasta situationer, så känns det ganska tryggt när HF får en hörna mot sig nu och en frispark emot sig, för där känner man någonstans att i alla fall Kalle gör det jobbet som förväntas av honom, så det är nog det har ju alltid varit, men jag tycker han har nått en hög. Kan det fortsätta så här så kommer det betyda jättemycket för HIF. Så det är de tre grejerna, minnesanteckningar jag tar med mig från Utsikten-matchen vidare. Inte bara Degerfors, de närmsta matcherna också.
Spännande match och matchen mellan seriens just nu två hetaste forwards. Taylor Silverholt som ju har gjort tre mål och Pashang Abdullah i Degerfors som har gjort fyra och toppar skytteligan så här långt. Så det är två spelare att onekligen hålla ögonen på.
Då är det väl bra att Kalle är på tårna.
Det får man ju säga.
Tre punkter från Marian. En forwardspunkt från Sebastian. Jag har inga punkter alls kvar på mitt anteckningsblock. Så
det ser blankt ut här från ja.
Så jag tänker faktiskt stänga igen den här veckan nu. Och tacka er som vanligt för uppmärksamheten som följer oss och hälsa er tillbaka om en vecka igen. Då ska vi prata, nu kommer Marian in och vill säga någonting mer.
Glöm inte att vi tv-sänder en match.
Precis.
Det ska vi ju påminna människor om.
HIFs dammatch.
Ja men precis, det kör vi ju alla matcher så det är bara att surfa in på sajten lördag klockan 13.00.
Toppmöte också.
Absolut.
Tidigt toppmöte.
Det blir bra, då har ni fått den informationen också. Nu tar vi och säger hej då.